16 juli 1993. Tyskland och gammal surdeg från Östtyskland.
Redan nästa vecka inleds utredningen av Tysklands största spionskandal genom tiderna. Kontraspionaget har överlämnat en rad fall till den högste federale åklagaren. Avslöjandena har blivit möjliga efter att Tyskland har fått ta del av uppgifter om Stasi-spioner i KGBs arkiv. Och materialet är explosivt.
Där utpekas mer än 2000 personer i det tidigare Västtyskland som spioner. De ska ha lämnat upplysningar till statssäkerhetstjänsten i DDR, det fruktade Stasi. Enligt den tyska nyhetsbyrån DPA kommer förundersökningar att inledas redan nästa vecka. Ledamöter av förbundsdagen drabbas av dessa misstankar och utredningarna berör också politiker i delstaternas parlament. I övrigt skär misstankarna genom hela det gamla västtyska samhället. Inte ens kyrkan sägs vara undantagen. Ingripandet mot de förmodade före detta spionerna har blivit möjligt efter ett samarbete med Sovjetrysslands säkerhetstjänst KGB. Efter enträgna framställningar har den ryska sidan börjat lämna ifrån sig material som berör Stasis arbete. Visserligen har dessa uppgifter dementerats i Moskva, men den tyska regeringen säger att den har kommit över material som sprider nytt ljus över Stasis aktiviteter. KGB och Stasi samarbetade intimt så länge Europa var delat i två block. Därför har tyska utredare hela tiden antagit att det kunde finnas kompletterande uppgifter i KGB-källarna utöver allt det material som kom fram när Stasis jättelika arkiv öppnades för mer än 3 år sedan. Om dessa förundersökningar leder till åtal är rättsläget klarare än det varit i de fall där östtyskar har åtalats för samröre med Stasi. Enligt den västtyska lagen var spionage för främmande makt entydigt olaglig. Och även om DDR aldrig fullt ut betraktades som ett riktigt utland så var det en främmande makt i spionlagens mening. Reinhard Krause, Berlin.
Sverige.
För drygt en månad sedan fick den svenska polisen 100 miljoner kronor i extra anslag för att se till att flyktingar som gömmer sig i Sverige lämnar landet. Det här beskedet skapade oro bland hundratals svenskar. De som runt om i landet gömmer mellan 1000 och 2000 flyktingar som har gått under jorden efter att ha fått nej till asyl i Sverige.
Vart är vi på väg nu?
Ja, det är till hemlig jord. Vi får se var vi hamnar.
Han är i 50-årsåldern och arbetar på en bank i en svensk småstad. Han vill inte använda sitt namn i radio, för bak i folkvagnsbussen som kör ut ur garaget bredvid Tegelvillan, mitt i det prydliga bostadsområdet, har han vad han kallar dyrbar last. Förbjuden last, en familj på 5 personer från Uganda, som sedan de fick avslag på sin ansökan om asyl i september förra året, vistas illegalt i Sverige.
Do you know where you're going?
Not quite, but what I know is that we are going to another new place which is not very much far from here.
Paul är 24 år. Ända sedan tonåren har han varit på flykt. Först från hembyn i norra Uganda och nu i en folkvagnsbuss med svartmålade rutor på väg genom det sommarsömniga svenska samhället med sina rena trottoarer. I 3 veckor har familjen bott i banktjänstemannens gillestuga. Nu ska de vidare till nästa gömställe. Vi kan inte gå ut. Värst är det för barnen. För dem är det som att vara i fängelse.
Then you don't want neighbors to hear you. You have to control the children day and night.
Banktjänstemannen har inte berättat för Paul och Mary att svenska polisen fått mera pengar för att jaga dem och andra som håller sig gömda. De är tillräckligt rädda ändå, säger han. Själv tycker han att det är fruktansvärt att regeringen satsar 100 miljoner kronor på att jaga oskyldiga flyktingar. Rena skottpengar kallar han det. Men han vet att det finns skillnad på poliser och poliser.
Det finns ju olika poliser. Det är säkert en del poliser som är väldigt på bettet och vill så snabbt som möjligt få tag på de här flyktingarna. Men det finns också poliser som är humana och också ställer upp om de vet att det är svenskar som hjälper dem med nya ansökningar till exempel. Så har jag fått uppfattning att polisen ligger lågt och väntar och ger oss en chans att hjälpa människorna.
Händer det att ni får veta av polisen att de är på väg till ett ställe för att hämta någon för att utvisa dem?
Jag har hört talas om sådana fall. Att man har fått en liten förvarning.
Maria Ullsten hade gjort det här inslaget om personer som gömmer flyktingar i Sverige.
Den 16 juli 1993. Sverige och Jugoslavien.
Miljoner människor från ex-Jugoslavien är på flykt. De flesta är fortfarande kvar i området och de står inför en katastrof i vinter. Det behövs mer pengar till hjälpinsatser. Och det här sa FNs flyktingkommissarie Sadako Ogata idag på en flyktingkonferens i Genève, rapporterar vår utsände.
Representanter för ett 40-tal länder träffas just nu här i Genève för att diskutera flyktinghjälpen till det forna Jugoslavien. Och situationen är mycket akut, sa FNs flyktingkommissarie Sadako Ogata i sitt inledningsanförande. Hon sa att FNs flyktingkommissariat UNHCR saknar 220 miljoner dollar för att klara hjälpbehovet året ut. 220 miljoner dollar motsvarar ungefär 1,5 miljard svenska kronor. Om vi inte får in de här pengarna inom de närmaste veckorna kommer vi få se en flyktingkatastrof i Bosnien-Herzegovina i vinter, vädjade en mycket orolig flyktingkommissarie. Hon hotade till och med att FN ska dra sig ur hjälpinsatsen eftersom alla sidor motarbetar FN och arbetet är för farligt. Hennes stora problem är dock att givmildheten har avtagit bland bidragsgivarna. Det är stor skillnad nu jämfört med när kriget bröt ut i Bosnien. En talesman för EG, som hittills har svarat för 2/3 av flyktinghjälpen, sa igår att EGs kassa är i princip tom. Han sa att några stora summor kan EG inte ställa upp med utan att hela budgeten måste rivas upp, och det är en mycket krånglig process. Så UNHCR får ingen lätt uppgift här idag. Sveriges representant, statssekreteraren i kulturdepartementet Christer Halleby, bekräftar att den ekonomiska situationen är mycket akut.
Hjälpbehovet är mycket, mycket stort. Tiden håller vi på att rinna ut i närområdet och UNHCR har ju bra pengar för några veckor till framöver. Jag hoppas att det här mötet ska innebära att det blir ytterligare resurser så att man klarar operationerna och tryggar operationerna framöver.
Vad är Sverige berett att ställa upp nu?
Ja, vi kommer att ställa upp med 15 miljoner extra svenska kronor idag. Sen redan sen tidigare så är vi ju en av de absolut största bidragsgivarna.
Enligt nya siffror som presenteras på konferensen finns det 3,6 miljoner människor på flykt i det forna Jugoslavien. 2/3 av dem finns i Bosnien-Herzegovina. UNHCR befarar att flyktingsituationen kommer att bli ännu värre i höst eftersom ingen kan se något slut på stridigheterna. Anders Eriksson, Genève.
Varningarna för att FN kan tvingas lämna Bosnien blir nu allt fler. Idag är det FNs flyktingkommissarie som säger att hjälparbetet är hotat. Huvudanledningen är säkerhetsriskerna. Ett annat stort problem är bristen på pengar.
All together we need about another $200 million through this year. Aside from the special winterization programs we will have to come up with.
Ogata blev bönhörd. Mer än 100 miljoner dollar fick hon löfte om. Sverige lovade att bidra med 15. Sverige har då skänkt 50 miljoner dollar sedan förra sommaren och det är mest av alla bidragsländer. UNHCR brottas inte bara med pengarbrist. Tidigare idag varnade Sadako Ogata för att FN kan tvingas lämna Bosnien för att de stridande parterna gör hjälparbetet omöjligt. Säkerhetsriskerna har aldrig varit större än de här senaste månaderna, sa hon. Bara idag rapporteras att olika miliser har stoppat 10 konvojer med mat på väg till centrala Bosnien.
A convoy of 8 trucks carrying about 77 metric tons of food assistance for Gorazde has been stopped yet again. This convoy has been on the road now for 7 days. A group of protesting women have stopped us at a place called Medjeja, which is not too far from Gorazde. They are refusing to allow the convoy through until we secure the release of our prisoners in Gorazde. The linkage of humanitarian relief deliveries and other military objectives is something which is of course completely unacceptable to UNHCR.
Kristina Doktor, du har arbetat med hjälparbete i det forna Jugoslavien i WHOs regi i 9 månader nu. Mm. Vad tror du om det här hotet att FN kan tvingas dra sig ur Bosnien?
Jag tror vi måste ta det hotet på allvar, dessvärre. Vad som kommer hända är ju att det blir en katastrof för de människorna som är i Bosnien, som behöver mat och mediciner och annan hjälp. Men situationen är så vansklig, den är så pass farlig så att det är väldigt tveksamt om vi kan fortsätta med hjälparbetet. Det har ju uttryckts nu på flera håll.
Det har ju också spekulerats att det eventuellt bara kan vara ett förhandlingsspel för att tvinga parterna till förhandlingsbordet.
Det förnekas ju för sig på officiellt håll att det är så, men det är strategiskt med mat och förnödenheter och mediciner. Det är oerhört strategiskt, det kommer vi inte ifrån.
Men då säger FN nu så är det en total katastrof.
Ja, då kan ingen av oss vara kvar. Då får vi dra oss ur allihop med sorg i hjärtat, skulle jag vilja säga.
En del av Sarajevo är det en lyckans dag för befolkningen. Vatten faller från skyarna. Men det är inte en himlagåva.
What's happened?
The water comes this morning.
The water's come?
Yeah, that's right. We are happy. And we are enjoying. We haven't to go so far yet. Just to get down the ground floor and they'll bring it up there on the 7th floor. I hope so. We will enjoy a few days here. That's what I mean.
A few days?
I don't know, you see, because it's Western here. How long they will give us to have water?
You think it will be cut off again?
Oh, my God. Everything's happened here. Yeah.
Du kommer själv från Sarajevo nästan direkt hit och har bara för någon timme sedan stått i telefonkontakt med Sarajevo. Hur är läget än just nu?
Det är precis lika förtvivlat igen. Precis som han sa, hur länge är vattnet på? Hur länge har vi vatten? Ja, det var några timmar. Nu är de utan vatten, utan el, utan gas och utan mat.
Krypskyttet består.
Och krypskyttet består. Jag har ett exempel på den chaufför som hjälpte mig i Sarajevo. Hans pappa sköts kvällen innan med dumdumkulan i en vattenkö.
Dumdumkulan, det är ju strid med alla konventioner.
Ja, det är icke tillåtet.
Ibland numera så får man ett intryck av att nationer och enskilda, nästan hela världssamfundet har tappat modet och gett upp det. Hur håller du som aktiv hjälparbetare uppe modet?
Ja, jag måste erkänna att när jag var i Sarajevo då var jag väldigt tung till sinnes och det var med smärta som jag åsåg situationen i staden. Det finns inte ett hus som inte är förstört. Allt är förstört. Och människorna börjar bli uppgivna och håglösa. Detta att inte ha vatten, det är det som är det svåraste av alltihop. Men jag känner också det att det är i mitt i allt elände så finns det också det goda och människor som försöker och ställer upp. Och jag försöker också vara en av dem. Men det är svårt. Men jag kan väl säga att det var nödvändigt. Just nu kände jag också att få en paus och det är skönt att vara hemma igen. Men det jag har på näthinnan är människorna som står i de här vattenköerna och väntar på vatten som är så livsviktigt. Det har jag med mig.
Tack för att du kom hit.
Den 16 juli 1993, Japan.
Ska fortsätta utrikes, vi ska till Japan. En serie mutskandaler har ju skakat regeringspartiet LDP där och nyvalet på söndag väntas bli ett ödesval för partiet. Valkampanjen utlovar förstås en ny politik utan mygel och korruption, men japanska väljare är luttrade och låter sig inte imponeras av politikerlöften.
Det är bråda tider just nu för politiker i Japan. En av regeringspartiets kandidater försöker övertyga väljarna om att han inte har haft något att göra med den senaste tidens mutskandaler som har skakat hans parti. Väljarna tar valståhejet med ro. Den politiska turbulensen tycks de picknickande familjerna i Yoyogi-parken i centrala Tokyo mycket fjärran. De flesta japaner har numera en god ekonomi och bättre levnadsvillkor än tidigare. De tror på framtiden, men de tror inte på sina politiker.
だったらもう金に関係した人をね、みんなもうやめてもらう。そういうさ、結論出るんだったらいいけど、出なければ同じ。俺はそう思う。うん。だって別れても別れてなくても、また別れれば別れたでしたの方でまた変なこと出てくると思うし、本当大変だよ。もう俺らも選挙に疲れるみたいだね。そう思います。
ああいう何汚職とかああいう汚いことするの。どっちみち資本主義だから、いくら新党が出ても自民党が取るんだよね。
De kan tyckas aldrig så rebelliska. Men faktum är att de japanska ungdomarna idag är fjärmade från samhällsdebatten och det politiska livet. Snabba modernisering är jämlikheten fortfarande eftersatt. Idag är bara 2% av parlamentsledamöterna i underhuset kvinnor. Och Mariko Mitsui, en oberoende socialistisk feminist, driver en kraftfull kampanj för att få in fler kvinnor i parlamentet.
I'm now fighting against the money control Japanese politics with very cheap voluntary election campaign.
You know, it's a little bit unfair because a lot of the responsibility lies with the electors, the electorate, rather than the politicians. You see, in Japan, now I don't know what happens in Scandinavia, but you have basically a very feudal society, a very feudal electorate, and emotional. The two go together. And they're very much influenced by favors, personal favors. So you vote for the politician not because of his ideals, but because he came to your wedding, or he went to your grandfather's funeral, or he provides you with a present every year, and so on. Well, this costs enormous amounts of money. And it's to get the money that the politicians become corrupt.
Den senaste tidens mutskandaler har skakat regeringspartiet NDP. Många tidigare medlemmar ställer nu upp under egna partibeteckningar. Men även oppositionen är skandalomsusad och splittrad. Att valet på söndag kommer att innebära några radikala förändringar av den japanska politiken, det är det ingen som tror här i Japan. Det som kommer att tvinga fram en förnyelse är istället japanernas längtan efter bättre arbetsvillkor, bostäder och ett jämlikare socialt välfärdssystem. Kort sagt, deras längtan efter större livskvalitet.
Folkomröstningen i Narva, Estland, 18 juli 1993. Hör föregående band.
Folkomröstningen i Narva i Estland ser ut att ha gett en stor majoritet för territoriell autonomi inom Estland. Enligt en första prognos röstade 95% av väljarna för förslaget. En liknande folkomröstning hölls i Silla med. De båda städerna domineras av ryssar som anser sig diskriminerade av nya estniska lagar, bland annat en utlänningslag. De estniska myndigheterna har förklarat folkomröstningarna för olagliga.
–18 juli 1993, Japan.
–På kväll,
En nära 40-årig politisk epok tog slut i Japan idag när det liberaldemokratiska partiet förlorade sin absoluta majoritet i parlamentsvalet. Men det var inte den traditionella oppositionen som vann utan de som brutit sig ut ur regeringspartiet efter alla mutskandaler. Och nu blir det hårda förhandlingar om en koalitionsregering.
Japan gick till val i morse efter en kort valkampanj fylld av skrämselpropaganda från regeringspartiet LDP och politiskt taktikspel från de 8 oppositionspartierna. Och ikväll måste en synbart modstulen premiärminister Miyazawa erkänna sitt nederlag. Miyazawa har kämpat i motlut. Det var ju han som satte igång hela valet genom att backa från utfästelser och göra någonting åt alla mutor till politiker. Nästan 50 LDP-medlemmar gjorde myteri och bildade 2 nya partier. Och det är de partierna som har vunnit idag. Röster räknas snabbt i det här landet och medan glädjen i natt står högt i tak hos den nya oppositionen råder katastrofstämning hos den gamla. Det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, lyckades bara behålla drygt hälften av sina mandat. Socialdemokraternas kräftgång och LDPs bakslag gör att det inte finns någon fungerande majoritet. En ny regering lär bli en svag koalition utan Miyazawa. Och frågan är hur den ska kunna fullfölja internationella åtaganden, till exempel de från G7-toppmötet i förra veckan. Handelssamtalen med USA och EG riskerar att tappa fart. Och Japan står inför en politiskt rörig höst och kanske nyval redan till årsskiftet.
juli 1993, så valet i Narva, Estland.
Organisatören av folkomröstningen om lokal självständighet i ryskdominerade Narva och Sillamäe i nordöstra Estland rapporterade idag att över 97% hade röstat ja, men valdeltagandet låg bara på strax över 50%. Estlands regering betraktar folkomröstningen som olaglig och säger att det förekom omfattande valfusk och att valdeltagandet var under 50%.
juli 1993, Sydafrika.
Det Zulu-baserade Inkatha-partiet hoppade idag av demokratiförhandlingarna i Sydafrika som domineras av den vita nationalistregeringen och den svarta befrielserörelsen ANC. Inkatha tänker inte delta utan vetorätt i förhandlingarna. Dessutom kräver Inkatha att regeringen ska göra mer för att stoppa våldet mot partiets medlemmar. Det konservativa partiet som vill behålla apartheid hoppade av igår.
juli 1993. Om den svenska arbetslösheten och socialtjänsten.
Över 480 000 människor i Sverige är nu öppet arbetslösa. Det visar veckostatistiken från Arbetsmarknadsstyrelsen AMS. Många forskare hävdar att arbetslösheten kommer att stiga ytterligare. Och skälet är att vi står inför en omvälvande förändring av samhället. Vi går från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle. Och det är vi inte rustade för.
På 1960- och 70-talet så spekulerades allmänt om hur datorerna i stor utsträckning skulle komma att ersätta människan i arbetslivet. Och i vissa industrier så har vi redan märkt hur teknologin har ersatt mänsklig arbetskraft. Men det här är bara början på vad vi nu på 90-talet står inför, säger bland andra professorn i maktanalys Benny Järn i Umeå. Och det här kommer inte att minska arbetslösheten, tvärtom. Vi står inför ett gigantiskt omskolningsproblem där vi måste lära oss helt nya yrken.
Till och med den så kallade fina 40-tals
generationen, alltså 40-talisterna, har i princip inte de kunskaper som fordras för att klara sig vidare de närmaste åren.
Men detta måste väl ändå politikerna vara medvetna om?
Ja, det är klart de är medvetna om det här. Och är de inte det, så har vi alltså inte de politiker vi förtjänar. Så de är medvetna om detta, men det här är ju inte opportunt att tala om, för att de talar ju om enkla orsaker till arbetslösheten. Vänstern och socialdemokratin talar om att det är Wibble eller det är det försättrade systemskiftet. Eller högern snackar om att det är det socialdemokratiska 80-talet och orsaken är att vi inte har gjort systemskiftet. Det här är ju bara krusningar på en långsiktig trend som vare sig vänster eller höger i svensk politik idag kan stå emot, och det vet de om.
Du menar alltså att politikerna medvetet för oss bakom ljuset?
Ja, för oss bakom ljuset, det, så kan man uttrycka det. Vad det är frågan om är väl att de inte riktigt, de har inte hittat ett språk. De lever ju kvar i den här gamla industrisamhällesvärlden. Och de talar ju i klasskampstermer och i andra finurligheter som överhuvudtaget inte hör framtiden till i det perspektiv som vi nu står inför. Vi står ju inför ett informationsteknologiskt samhälle som är globaliserat redan.
Benny Järn menar att vi kortsiktigt inte kan minska arbetslösheten på annat sätt än att sätta in AMS i ännu mycket större omfattning. Men det löser inte problemet, och det finns knappast pengar till heller. Istället så handlar det om att omskola och utbilda för tekniksamhället. Och att då koncentrera oss på de sektorer som har förutsättning att överleva, som till exempel Ericsson. Och då går det inte heller att se Sverige som en ekonomisk enhet längre. Och det går inte heller att tala om Sveriges nationalekonomi mot bakgrund av arbetsmöjligheter. Det menar han är också felaktigt.
Sverige existerar inte som ekonomi. Ja, det är nationalekonomi. Den meningen är mycket, 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 mycket tveksam och tvegad samlingssiffror för närvarande.
Sa Benny Järn, professor vid Umeå universitet. Han intervjuades av Bert Milfors. Utbetalningen av socialbidrag ökade under förra året med 8%. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån idag.
Det är nya dystra siffror som presenteras. Under 1992 var det närmare 600 000 personer som fick socialbidrag. Och det är den högsta siffran som presenterats under efterkrigstiden, säger man på SCB. Om man sätter siffran i förhållande till hela befolkningen så var det 7% av befolkningen som någon gång under förra året fick socialbidrag. Men andelen varierar mycket mellan olika kommuner. I vissa kommuner är siffran 2% av befolkningen, medan den i andra har varit upp till 11% av kommuninvånarna som någon gång under året fått socialbidrag. Antalet hushåll som fick socialbidrag under förra året har ökat med 9% till drygt 320 000 hushåll. Och det utbetalade socialbidraget per hushåll var i genomsnitt 21 000 kronor, en ökning med 2 000 kronor från året innan. I nästan en tredjedel av bidragshushållen fanns barn, och i mer än hälften av de hushållen var föräldrarna ensamstående. Vuxna utländska medborgare fanns i vart fjärde bidragshushåll, och av dem var en dryg tredjedel flyktinghushåll. Om man ska se någon utveckling för årets utbetalning av socialbidrag så kan man jämföra det första kvartalet i år med första kvartalet förra året. Då ser man att utbetalningarna ökat med 16%. En ökningstakt som faktiskt minskat om man jämför med utvecklingen från 1991 till 1992, säger man på SCB.
Reporter Anders Diamant.
Det svenska arbetarpartiet kommunisterna fick mängder av bidrag av gamla Sovjetunionen. Här är en rapport den 19 juli 1993.
Hur förhåller det sig egentligen med de hemliga penningöverföringarna från det forna Sovjetunionen till Arbetarpartiet Kommunisterna i Sverige? Ja, nu ska Skattemyndigheten i Göteborg undersöka hur stora belopp som APK och dess ordförande Rolf Hagel har tagit emot från Moskva. Rysslands riksåklagare har grävt fram dokument som visar att minst 13 miljoner kronor betalats ut till APK via KGB. Så här säger Lars Berggren som är tillförordnad skattechef i Göteborg.
Det som är intressant här är ju att å ena sidan så säger då ryssarna att man har betalt ut pengar och dokumenterar detta med papper där det finns en underskrift av Rolf Hagel. Och å andra sidan så förnekar Rolf Hagel kategoriskt att han inte har tagit emot pengarna. Och då har vi ju en diskrepans här som får undersökas på något sätt. Kanske inte bara utav skattemyndigheten.
Utan?
Även av andra myndigheter kanske. Polis möjligen.
Hade det här varit lika intressant för Skattemyndigheten i Göteborg om Rolf Hagel hade erkänt att han hade tagit emot miljonbelopp?
Nej, det kan man ju inte säga. Då föreligger det ju ingen skillnad i uppgifterna. Va?
Men ni börjar undersöka vad som har hänt?
Ja, vi blir ju alltså tvungna att åtminstone kontrollera de här uppgifterna.
Säger Lars Berggren, tillförordnad skattechef i Göteborg. Det är bland annat förekomsten av partiledaren Rolf Hagels egna namnteckningar på kontantutbetalningar från det forna sovjetiska kommunistpartiet som nu får Skattemyndigheten att intressera sig för fallet. Mellan 1970 och våren 1990 har minst motsvarande 13 miljoner kronor betalats ut till Rolf Hagel och APK enligt den ryske riksåklagaren i Moskva. Pengarna har smugglats in i Sverige genom KGBs försvarg. APK har därmed fått en ekonomisk koppling också till KGB. Och enligt den ryske riksåklagarens dokument gjordes också en särskild utbetalning till APK för aktiv kontrapropaganda i Sverige i samband med att ubåt 137 gick på grund. Men hittills har svenska åklagare ännu inte sett någon anledning att starta en förundersökning mot Rolf Hagel på grund av några förbindelser med KGB eller för att gå främmande makt till handa. Enligt riksåklagare Torsten Jonsson är den svenska lagstiftningen numera uppmjukad när det gäller utländskt understöd, liksom den svenska valutalagstiftningen. Men kvar finns alltså misstankar om eventuellt skattebrott och om pengar till partiet helt enkelt försvunnit. Också misstankar om eventuellt bedrägeri. Själv förnekar Rolf Hagel kategoriskt att han tagit emot en enda oredovisad rubel, krona eller dollar från Sovjetunionen. Och förnekar också att det är han som satt sitt namn på de kvitton som nu börjar dyka upp i Moskva. Det här är samma försvarslinje som hans finska kommunistkollega Yrjö Hakanen valt i Helsingfors. Hakanen förnekar också allt i den vägen, trots att hans namn finns på mångdubbelt större hemliga kontantutbetalningar. I Finland leds utredningarna av Rikskriminalen och där arbetar man bland annat via Interpol för att få tillgång till de originalkvitton och andra dokument som nu grävs fram i Moskva.
Reporter Christer Larsson.
Den 20 juli 1993. Socialdemokraterna backar om folkomröstningen om EG. Det finns för närvarande allt för många nejsägare i partiet.
Folkomröstningen om EG bör skjutas upp. Den här uppmaningen kom idag från oppositionsledaren Ingvar Carlsson. Carlsson anser att onödig brådska kan leda till ett nej i folkomröstningen.
Svenska folket behöver god tid på sig att fundera över hur man ska ställa sig till EG. Sverige måste också ha gott om tid för att uppnå bra resultat i förhandlingarna med EG. Därför blir det nog nödvändigt att skjuta på folkomröstningen om medlemskapen ungefär ett år, säger Ingvar Carlsson som själv tänker kämpa för ett ja.
Jag fortfarande tycker jag det är bra om vi klarar tidsschemat. Men jag vill också säga att det är ingen katastrof om det förskjuts något. Tvärtom, jag vill inte riskera ett medlemskap. Jag vill inte riskera ett för dåligt förhandlingsresultat till den 1 januari 95. Då kanske inte blir någonting av det överhuvudtaget. Medan ett något långsammare tempo kanske ökar möjligheten att klara verkligen medlemskapet 96. Så det är för mig det avgörande.
Hur lång tid tycker du att det behövs mellan förhandlingsresultatet och folkomröstningen?
Ja, vi måste få åtskilliga månader i alla fall att diskutera förhandlingsresultatet. Ha en folkomröstning som är en sorts valrörelse som ska föregå den folkomröstningen. Och även för det behöver vi alltså en viss tid.
Ja, 3 månader eller?
Ja, det är absolut det minsta. Jag bedömer att vi måste ha mer tid.
Hittills har det rått enighet om att Sverige bör bli medlem i EG eller Europeiska unionen senast januari 1995. Nu vill Ingvar Carlsson sätta deadline 1 år senare.
Det är den 1 januari 96, alltså 1 år senare än vad vi hittills har talat om. För sen sker väldigt mycket viktiga saker i EG. Och då anser jag att det är oerhört viktigt och värdefullt att vi finns med som medlemmar.
Regeringen har givit Socialdemokraterna ett förslag till svensk förhandlingsposition om skatterna. Ingvar Carlsson är delvis kritisk till förslaget, till exempel vad gäller alkoholskatten. Man måste ta ett helhetsgrepp på alkoholpolitiken, anser han. Det gäller både folkhälsoproblemet, beskattningen och inte minst Systembolaget.
Systembolaget tycker jag att vi ska kräva att få behålla både folkhälsosynpunkt. Vi anser att det är ett system som är mycket konsumentvänligt och ger utrymme för en god konkurrens. När det gäller beskattningen är den en svår fråga som vi behöver resonera tillsammans regering och opposition.
Statsminister Carl Bildt är kritisk mot Ingvar Carlssons EG-uttalande. Ju längre vi får vänta på svensk medinflytande i EG, desto större blir nackdelarna för Sverige, säger Bildt.
juli 1993. Bofors skumma affärer med Indien.
God kväll. Först till Bofors-affären. De schweiziska bankerna ska lämna ut alla dokument om de konton dit Bofors betalat mer än 300 miljoner kronor. Det slog högsta domstolen i Schweiz fast idag. Den indiska polisen misstänker att pengarna betalats ut som mutor för att Bofors skulle få en miljardorder på haubitsar.
Goda krediter, en bra långskjutande kanon och ett mycket vänskapligt förhållande mellan Olof Palme och den dåvarande indiske premiärministern Rajiv Gandhi. Ja, det är viktiga förklaringar till varför Bofors tog hem ordern på 8,4 miljarder kronor i hård konkurrens med franska, brittiska och schweiziska företag 1985. Men mycket talar för att det fanns en annan förklaring. Mutor på fantastiska 319 miljoner svenska kronor från Bofors till Indien. Misstänkt utbetalare, Martin Ardbo, dåvarande direktör för Bofors. Mottagare, ja, några med stor makt. Så stor makt att de kunde avgöra vilket företag som skulle få kanonorden. Kanske rent av Rajiv Gandhi själv. Förhoppningen är nu att högsta domstolens beslut i Schweiz ska sprida ljus över vilka som tagit emot pengarna. I Sverige har inte saken prövats inför domstol. Bilderna är från en rättegång om vapensmuggling där Ardbo fick villkorlig dom. Hans enda kommentar om utaffären är att sanningen dör med mig. Något som även uppenbarligen chefsåklagare Lars Ringberg ansåg när han beslutade att inte väcka åtal mot Ardbo. I Indien har dock den federala indiska polisen arbetat vidare och i 3 år har man förgäves försökt få ut bankpappren som eventuellt kommer att visa vem som tog emot pengarna. Men redan nu har en del misstänkta mellanhänder nämnts. Finansfamiljen Hinduja, Bofors indiska agent Win Chadha och den italienska affärsmannen Quattrocci, en mycket nära vän till Rajiv Gandhi. Chefsåklagare Sven-Erik Alhem ska nu undersöka om det misstänkta mutbrottet är preskriberat, det vill säga omöjligt att väcka åtal för.
Ja, jag befinner mig på semester just nu, men jag kommer imorgon per telefon omedelbart att förhöra mig med polisen i Stockholm för att undersöka om det finns någon del som fortfarande är möjlig att nå fram i mål med.
Och om det är så då?
Ja, då sätter vi till alla klutar.
Och reporter här var också Morgan Olofsson.
Sverige 21 juli 1993. Det har satsat hårt på en ny Saab-bil. Många svenska småindustrier och inte minst Trollhättan är beroende av ett gott försäljningsresultat.
Den nya Saaben har betecknats som årets viktigaste svenska industriprojekt. Blir den här modellen ingen framgång anses det betyda slutet för Saab som självständig svensk biltillverkare. Men 75% av den här bilens komponenter är importerade. Så hur svensk är egentligen nya Saab 900?
Det beror på. Frågar man de ansvariga på Saab får man svaret 100%. Nya Saab 900 är en Saab och ingenting annat. Utvecklad, designad och monterad i helsvenska Trollhättan. Punkt. Det är en sanning. Den enda sanning man på Saab vill tala om idag. En annan sanning är denna. Ursaaben, den gamla tvåtaktan med felvända dörrar. Det var en svensk bil. Idag finns det inga svenska bilar. Bilindustrin är internationell. Alla bilar består av komponenter från världens alla hörn. Och de enskilda komponenterna består i sin tur ofta av importerade delkomponenter. Så är det med den nya Saaben. Saab 900 byggs till exempel på samma bottenplatta som den tyska General Motors-bilen Opel Vectra. Övriga komponenter kommer från 540 underleverantörer i drygt 20 länder. De flesta underleverantörerna, 180 stycken, finns i Tyskland. Sverige kommer på andra plats med 150 underleverantörer. Många underleverantörer finns också i Storbritannien, Frankrike, Japan och Spanien. Värdemässigt kommer 3/4 av de köpta komponenterna från utlandet. Enligt experter på biltillverkning står inköpta komponenter för mellan 60-70% av bilens värde då den rullar av det löpande bandet. Det skulle betyda att den nya Saaben bara till hälften är en svensk bil. Hälften av de exportintäkter och jobb som den nya Saaben genererar hamnar alltså i utlandet. Sen är det en annan sak att helheten, Saab-känslan, den står Saab Automobil för. Det är naturligtvis avgörande för den som ska köpa bilen och för Trollhättan, för Saab och för tusentals anställda hos svenska, tyska, engelska och japanska underleverantörer.
Mats Giselius, reporter.
Socialdemokratin och Ingvar Carlsson förklarar sig i Almedalen på Gotland den 20 juli 1993.
Sverige igen när klockan är drygt 22 minuter över 7. Inför rekordpublik gick Socialdemokraternas Ingvar Carlsson till frontalangrepp mot Moderaterna i sitt tal i Almedalen i Visby igår kväll. Han sa att Moderaterna försöker genomföra ett ideologiskt systemskifte och använder den ekonomiska krisen som skydd för det. Och Ingvar Carlsson hade musik som draghjälp i Almedalen.
Jag är en grabb som kommer ur arbetarklass, men jag har både pengar och pass. Nu är det här.
Ja, och den beskrivningen kan väl passa rätt bra på Ingvar Carlsson, arbetargrabben som fått det rätt bra. Och när Carlsson gick till angrepp mot Moderaterna så var det just med hjälp av sin bakgrund. Varför ska man nu gå in och ändra en massa i de offentliga systemen istället för att koncentrera sig på den ekonomiska krisen, frågade Carlsson. Och varnade för att nästa steg är att återinföra skolavgifter. Just det som fick honom att en gång gå med i det socialdemokratiska ungdomsförbundet.
För jag tyckte att det var ett orättfärdigt samhälle där pengarna skulle avgöra vem som skulle få den ena och den andra utbildningen. Och jag vill bara säga att är det det samhället som Moderaterna ska återinföra så kommer jag kämpa emot det så länge jag kan röra ett finger.
Samtidigt som Carlsson angrep Moderaterna så flörtade han ohämmat med Folkpartiet och Bengt Westerberg. Befria Folkpartiet och Bengt Westerberg från regeringen, sa Carlsson och drog ner applåder. Han talade också om att den här lågkonjunkturen är mycket djupare och allvarligare än tidigare kriser. Och upprepade att räntan nu måste pressas ner snabbt och att momsen måste sänkas. Och han ansåg att det är slöseri att så många går arbetslösa.
När det gäller barnomsorg, äldreomsorg, visst finns det mycket som borde göras. Och det är bättre att människor får arbeta med detta än att kvittera ut bidrag för att de inte ska arbeta.
Men hur det ska betalas gick Carlsson inte in på i Almedalen. Däremot har han de senaste dagarna antytt att det nog går att höja skatterna igen för att bygga ut den offentliga sektorn.
Ibland kan vissa skattehöjningar innebära att istället för att betala ut bidrag till människor för att de inte ska arbeta, så kan de göra meningsfulla insatser. Och det tycker jag faktiskt då är bättre med något högre skattetryck, höja livskvaliteten på det sättet och ha en högre sysselsättning.
Från gårdagens presskonferens tillbaka till Almedalen. För att det överhuvudtaget ska gå att komma till rätta med den ekonomiska krisen så behövs det samarbete, sa Karlsson. Och jämförde med 30-talet då Socialdemokraterna fann nya lösningar med Bondeförbundet. Nu måste samarbetet ske över nationsgränserna.
För mig så är detta faktiskt tillsammans med fredsargumentet det viktigaste argumentet varför jag anser att vi kommer att kunna bedriva en bättre politik som medlemmar i EG än om Sverige isoleras. Och det finns en del EG-anhängare här också, så jag är inte ensam, märker jag.
Socialdemokraternas ordförande Ingvar Carlsson i Almedalen igår kväll, reportrar Anders Jonsson och Helena Mirsch.
Egypten.
Och så till Egypten, där parlamentet har föreslagit att president Hosni Mubarak ska väljas om till sin tredje presidentperiod. Men kritiken växer mot Mubarak. Medan han har gott anseende i väst ses han med avsky av Egyptens muslimska fundamentalister.
Det var ett nästan enhälligt parlament som föreslog att Hosni Mubarak ska vara den enda kandidaten i höstens presidentval i Egypten. Trots att landets politiska opposition enhälligt sagt nej till förslaget att välja om Mubarak för en ny sexårig mandatperiod, så var inte gårdagskvällens beslut förvånande. För enligt grundlagen ska parlamentet enas om en kandidat som egyptierna i valet får säga ja eller nej till. Och dessutom sitter bara ett oppositionsparti i parlamentet, eftersom övriga bojkottar.